Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sreirsky och
Lars Klintvall.
Hej Lars. Idag ska vi prata om din bok som snart kommer. Eller när ni hör det här.
Så har den kommit.
Har precis kommit. Berätta, vad har du skrivit för bok?
Alltså jag har så många böcker, inte jämfört med dig.
Ta nu bara den sista boken.
Nej, precis. Den boken som jag vill prata om, det är en barnbok som handlar om rädslor. Som ska liksom hjälpa barn att hitta sätt att hantera jobbiga rädslor. Att våga göra saker fastän man är rädd. Så.
Och den heter?
Den heter. Förlaget, de tycker att den ska heta Veterinären som var rädd för hundar. Jag vill att den ska heta Rädda vuxna. För jag tycker att det är roligt.
Som typ Save vuxna.
Liksom. Ja, tack för att du frågar. Det är för att det är en ordvits. Det ska vara, antingen är det så här Rädda vuxna. Det handlar om olika vuxna som är rädda.
Mm.
Eller så är det att man ska rädda de vuxna.
Mm.
Ja,
okay. Båda.
Som Rädda barnen. Mm. Det handlar om att man ska rädda barnen. Eller att barnen är
rädda.
Jag antar att man ska rädda dem.
Det måste det vara. För ja. Det heter väl Save the children.
Ja, precis. Precis. Så det här, men det här är inte bara min. Det här är också min kompis Amanda Lecorni. Hon har liksom illustrerat. Och sen jag
så det är en bilderbok?
Text. Så det är en bilderbok. Ja, precis. Det är för förskolebarn. Det är liksom 3-6, 3-8, någonstans där.
Mm, okej. Okay. Kan vi inte då ändå börja lite prata om barns rädslor?
Mm, det har vi ju pratat om många gånger.
Ja, för... det finns många avsnitt, men vi kan prata om det igen.
Ja.
Det är intressant alltid. Vad är barn rädda för?
Alltså barn är ju rädda väldigt mycket för typ samma som vuxna är rädda för. Alltså prata på samlingen i förskolan, de är rädda för djur, det är ju vuxna också rädda för. Men det är också, de är också rädda för kanske saker som vuxna inte är så rädda för, typ så här åskan, eller barn som är rädda för att det regnar, eller att man är rädda för att det ska bli krig, ja, det är väl vuxna också rädda för i och för sig. Tjuvar kanske inte vuxna är jätteofta rädda för, det är ju barn väldigt ofta rädda för. Eller typ mördare,
monster,
ja precis, sånt. Mörkret är ju barn rädda för. Lämningar på förskolan, så separationsgrejer, det är väl inte vuxna så ofta rädda för heller.
Smaka ny mat,
det kanske man inte är rädd för. Men ja, ja precis. Smitta är ju barn rädda för, att de ska kräkas. Ja, men sånt, det här har vi pratat om. Alla de här grejerna
verkligen.
Har vi tagit upp.
Så för den som är intresserad, gå backlist och kolla på alla.
Alla de här olika grejerna, ja precis.
Men vi kan ju ändå igen säga hur vanligt det är med barns rädslor.
Då brukar man säga att det är ungefär 15% som liksom uppfyller diagnoskriterierna. Alltså att de har rädsla som är så stor så att de blir hindrade av den. Och då är man ju väldigt rädd. Alltså man kan inte gå till förskolan eller man kan inte gå på kalas eller någonting sådär. Separationsångest är lite mindre vanligt, då brukar man säga ungefär 10%. Och social ångest, alltså att man typ inte vågar prata med främlingar och sådär, då brukar man säga 5%.
5-10 tror jag faktiskt.
För okay.
Att, det är ju ofta så att det ser olika ut i olika studier, så att det är lite spretigt sådär. Att det blir
och det är ju såklart för att gränsen för vad när det är en diagnos och inte en diagnos är ju helt...
Kan variera också,
ja. Ja, precis. Så det är ju såklart, alltså, det är så någon studie som sa att 50%, om man frågar föräldrar så är det 50% som beskriver att deras barn har en handikappande rädsla. Så då menar de ju antagligen, det kan ju vara så här, det är så jobbigt när vi är på landet för då är det ju getingar där. Det kanske inte är handikappande som att de inte kan leva ett normalt liv, men i alla fall någonting som blir ett problem för barnet. Liksom. Så det är supervanligt. Yeah.
Verkligen. Om vi också skulle titta lite på så här, hur brukar rädslor utveckla sig? Varför blir barn rädda?
Ja, det vet man ju typ inte riktigt varför barn blir rädda. I vissa fall så är det här med att det finns ett inlärningstillfälle. Och det kan antingen vara att de har fått reda på någon information, att någon har sagt. Jag såg på tv att det skulle kunna bli krig mellan USA och Iran. Och då spinner ungen loss och liksom börjar fantisera vidare liksom så här. Eller att man säger att man kan faktiskt dö om man blir biten, om man blir stucken av en geting.
Mm.
Och så börjar barnet liksom fantisera vidare på det. Att man liksom får information.
Får information,
så.
Ja.
Mm. Och sen kan det ju vara att man har sett någonting på typ på film. Och då finns det till och med studier som visar att det är mycket större risk att man, om man tittar på en läskig tv-program när det är blod inblandat eller på kvällen, så är det extra stor risk att man associerar det. Det har vi också pratat om under tidigare.
Jag tror att vi har pratat om det. Också i samband med sömn faktiskt. För att ser man läskig tv på kvällen kan det möjliga ge.
Påverka sömn.
Eller öka frekvensen av mardrömmar.
Mm, såklart.
Så.
Just det. Och sen så kan det vara att man faktiskt har varit med om en jobbig grej. Men det är ju inte så vanligt som man tror.
Mm.
Att det faktiskt är det. Att man har blivit biten av en geting och då blir man rädd för getingar. Det verkar ju vara ganska ovanligt att det är så att gå till. De andra kanalerna, eller man ska säga tv eller information och sånt, verkar ju vanligare, skulle jag säga.
Och ärftlighet
är ju
en vanlig.
Ja,
den är väl kanske ändå den... Ja, det är ju så svårt att veta exakt, men den är ju vanlig.
Men inte så stor komponent som man tidigare har trott. Alltså, för det kom några genetikstudier, alltså tvillingstudier nu för något år sedan, som sa att det är inte lika stor effekt som man tidigare har trott. Utan att det verkar vara mer... Tidigare studier har nog överskattat det för att man inte tagit hänsyn till att föräldrarnas påverkan på barnets ångestutveckling.
Ja, just det.
Alltså hur föräldrarna påverkar ju sina barn på två sätt. Mm. Dels vilka gener man ger till barnen och dels liksom vilken miljö man skapar för barnet. Och det där är svårt att veta vilken som är vilken. Och då har man då med liksom lite modernare tvillingstudier kunnat se att det kanske mer är hur mycket föräldrarna påverkar miljön än det vilka gener de får. Och det där gör man liksom att man jämför enäggstvillingar med tvåäggstvillingar till exempel. Och så ser man hur lika de är varandra till exempel.
Okay.
Så det är ju inte bara genetik utan det är också vad föräldrarna liksom, visar upp för, modellerar för beteenden.
Och den är ju viktig också. Alltså om man som förälder till exempel är jätterädd för getingar och skriker och springer och viftar och liksom blir alldeles, så kan ju också barnen lära sig att det där måste ju vara farligt.
Det måste vara superfarligt, ja. Eftersom du springer ifrån.
Exakt, just du som är min trygga person och liksom har koll på allt.
Exakt.
Så,
ja, det finns ju den här klassiska studien från när det är 80-tal när man låter schimpanser kolla på en video när en annan schimpans blir superrädd för en orm.
Mm.
Och då blir de också superrädda för ormar. För att de har sett en annan reagera på det sättet.
Ja.
Liksom. Exakt.
Just. Det finns i alla fall ganska många vägar som kan leda fram till rädsla hos barn.
Ja, men, och dels är den grejen då med vad föräldrar visar vad man blir rädd för.
Mm.
Den andra grejen som föräldrar kan visa är ju liksom hur man hanterar den jobbiga känslan. Det är inte bara det att man blir rädd för getingar. Det är också vad man väljer hur man väljer att hantera den rädslan. Att man kan tänka att föräldrar fyller också en funktion i att de visar sina barn hur kan man göra när man blir väldigt rädd. Är enda lösningen att springa därifrån och aldrig gå tillbaka? Eller kan jag också liksom visa att jag blir rädd men jag hanterar det?
Mm.
Jag sitter kvar. Eller jag, även om jag är superrädd för getingen så lyckas jag ändå fånga in den i en burk och ta ut den. Eller någonting, liksom.
Mm.
Man modellerar ju också liksom vad man gör med känslorna. Mm. Inte bara vilka känslor man får. Så.
Just det.
Eller det är väl en vettig
eller, och att man inte bara modellerar liksom då undvikande beteenden eller liksom, utan att man också modellerar hantera beteenden.
Ja,
jag löser den här situationen fast jag tycker det är rätt jobbigt.
Exakt, det är ju det som är hela idén med den här boken. Är ju det att, så här, att inte säga målet här är att du ska sluta bli rädd. Utan målet här är att du kan vara rädd men ändå göra det som du vill göra. Alltså det är den här Martin Forster repliken med, nej, i hans fall är det en bok. Och det är en replik som jag snott. Så den är med flera gånger i boken.
Kred till Martin Forster.
Ja, kred till Martin Forster.
Som ni för övrigt också kan höra i andra avsnitt här i podden.
Han får så mycket cred. Så.
Ja. Du, hur utvecklar sig rädslor när man väl har fått det som barn?
Alltså just de som får en diagnos. Jag tror att allmänna inställningen är att rädslor hos barn går över av sig själva. Liksom. Men det tråkiga är när man kollar på faktiskt de som får diagnos. Då är det bara hälften av dem som går över liksom spontant.
Ja, det där är väl ändå viktigt. För rädslor går ju över. Alltså det är väldigt, barn är rädda för saker och sen växer det bort. Men det är ju när det blir så mycket så att det blir en diagnos.
Ja.
Då är det mer än bara den där naturliga växa bort av sig själv rädslan.
Till exempel då, om man inte kan prata på samlingen eller inte prata med främlingar. Då finns det ju ändå viss risk att det inte kommer gå över spontant. Och det är ett problem för att barn som har en ångestdiagnos som inte går över. De löper 5 gånger större risk att utveckla depression sen när de är i tonåren. Och depression i tonåren vill man inte ha. Förutom att det är väldigt jobbigt. Och att depression, så får liksom alla studier visar att det påverkar liksom skolresultat. Det har till och med effekter ekonomiskt, hur mycket liksom, man får för lön när man är vuxen och såna saker. För att man liksom halkar efter. Mm. Det går, man lägger så mycket tid på att inte kunna gå till skolan och inte kunna träffa kompisar och sådär.
Mm.
Så det får liksom långsiktiga konsekvenser. Så idén, modellen som är nu är att det är viktigt att jobba med, hjälpa barn med hur man hanterar jobbiga känslor. Och stå ut med jobbiga känslor med barn så att de inte utvecklar depression.
Mm.
Vilket är ett mycket större problem sen när man blir äldre.
Men just det då, hur ska man hantera sina... Vad är det ni säger i boken? Hur ska barn hantera sina rädslor?
Det vi säger i boken är ju det, precis där som du säger, med liksom närmande.
Mm.
Att lösningen inte bara ska vara att undvika alla jobbiga situationer, utan att man kan stå ut med att man har en jobbig känsla och ändå göra det som man vill göra.
Mm.
Och om man gör det då, förhoppningsvis, men det är inte det som är målet, nödvändigtvis, så blir också rädslan mindre och mindre när man liksom närmar sig och lär känna det här som man är rädd för mer och hittar strategier och hanterar det på sådär, så...
Är det den här veterinären får uppleva?
Det är det den här veterinären får uppleva, exakt, precis. Exakt.
Mm. Ger ni något tips då rent liksom, som föräldrar kan följa?
Alltså jag tänker att det boken gör, jag tror att vi tänkte, eller jag tänkte när jag skrev boken att det skulle vara så här, varsågod, här är en behandlingsmanual.
Mm.
Så, lite som den boken som du skrev, Trollet Tralle, den är ju tydligare så här, så här gör man.
Liksom. Mm.
Men jag tror att den mer funkar när jag liksom har tittat på, så här, jag har fått massa inspelningar med barn som har läst boken med sina föräldrar.
Mm.
Och sen har jag pratat med dem senare. Och det de har sagt som verkar snarare vara effekten, det är att barnen kan hänvisa till boken senare. Så här, jag ska göra som veterinären.
Mm.
Eller så här, jag ser att du är rädd mamma, nu ska vi göra som de gjorde med veterinären.
Mm.
Att det blir mer liksom någon sorts referenspunkt som man kan hänvisa till.
Just det.
Än att det är liksom en behandlingsmanual som man kan köra igenom.
Men så, precis den feedbacken har vi fått på Trollet också.
Mm, just det.
Att barnen plötsligt här, men det var så här det var för Trollet.
Mm.
Och nu ska jag göra sådär som tomten sa att trollet skulle göra. Så. Mm. Så det verkar vara så barn tar till sig. Det kanske är så då som barn tar till sig.
Lite mer som en sedelärande historia.
Ja.
Mer än en behandling.
Vad som än funkar.
Ja, men precis. Exakt. Och också faktiskt, för att min brors dotter läste någon tidig version av boken i somras. Och då när vi var ute på någon brygga sen i somras ute i skärgården. Då sa hon så här replik från boken som var just den här. Jag är rädd men jag gör det ändå. Det var väldigt kul.
Mm.
Alltså liksom att det blir det lilla mantrat vill man ju liksom etablera som grej hos barnet.
Oh.
Så. Men herregud, det ska också vara en rolig bok. Det ska ju heller inte vara... Det bästa skulle vara om barn vill läsa den bara för att den är kul.
Och så får de det här på köpet.
Får de det här på köpet.
Så när ni började skriva... Eller är det du står för texten och Amanda står för bilderna?
Ja, fast idén är ju bådas.
Ja, liksom. Okay. Mm. Men vad var tanken då? Liksom, att det skulle vara en rolig bok? För alla barn.
Det skulle vara en rolig bok. För min spaning var så här. Barn tycker att det är superkul när vuxna är rädda för saker.
Mm.
Att det är väldigt roligt med liksom, en tiger som är rädd för en mus.
Mm.
Det är kul så här.
Mm.
Och att det skulle vara vuxna som var rädda för saker som barnet själv visste inte var farligt. Så att det skulle vara så ironiskt då att en veterinär som borde kunna veta att hundar inte är farliga är superrädd.
Mm.
Att det skulle vara så här väldigt, väldigt, väldigt kul. Så. Sen tror jag inte att barnen tycker att det är så här haha-roligt som jag trodde att de skulle tycka. Jag tror att de tycker att det är lite sad, typ, att det är så här jobbigt för henne att hon inte klarar att göra sitt jobb.
Mm.
Men det var liksom idén från början, det skulle vara en rolig historia om rädslor.
Mm.
Så. Och hur man liksom... ändå vänjer sig vid dem.
Men en rolig bok för alla barn. Det är inte så att bara föräldrar vars barn är rädda ska gå och köpa den här boken. Utan alla kan köpa den här boken.
Exakt. Nej, men idén är att det ska vara en rolig bok. Precis. Mm. Sen så att den dessutom lär den någonting. Precis.
Hur hänger text och illustrationer ihop då? Hur har ni tänkt där?
Jag tror att i första versionerna som vi skrev. Då hängde de väldigt mycket ihop.
Mm.
Att det var någonting på bilden och så beskrev man det i texten. Mm. Och sen förstod jag ganska snabbt att det är helt poänglöst. Det är mycket roligare att utelämna en massa saker i texten så att läsaren får peka ut det eller hitta det i bilden.
Mm.
Så tror jag. Det vore kul att skriva typ en bok där texten är i typ huvudpersonens tankar och att bilden är typ verkligheten eller någonting. Så att man liksom gör en grej av så här kontrasten. Det skulle vara kul till exempel.
Att tankar inte alltid speglar
verkligheten. Ja, men att man vill lära barnen den grejen. Så här. Tankar är en sak, verkligheten är någonting annat. Det skulle vara kul att göra det med just ord och bild till exempel.
Men om man då läser den här för sitt barn, för det är ju ändå högläsning för den här åldern, huvudsakligen.
Mm.
Och vill ni liksom att barnet ska känna igen sig? Att det ska bli också en möjlighet att prata om att så här är det ju för dig. Finns det sånt?
Ja, precis. Vi har också, just för att vi vill att folk ska göra det så har vi slängt in så här diskussionsfrågor i slutet av boken. Det är som man vet att det finns en sens moral när det finns här diskussionsfrågor i slutet. Men när det är precis, och så här, ja, precis, veterinären säger att det känns i magen när hon blir rädd.
Mm.
Hur känns det för dig när du blir rädd? Alltså sånt vill man ju gärna såklart att det här blir en anledning att prata om.
Mm. Går veterinären i terapi sen?
det är det den typ gör i boken. Den träffar de här två barnen som är typ terapeuter.
Aha,
som hjälper veterinären att komma över det. Exakt.
Mm-hmm. Okej, okay, så när man då sitter här och läser med sitt barn och barnet faktiskt känner igen, så det blir någon sorts ingång till att börja prata om det här. Då kan det också bli en ingång till att söka hjälp.
Ja, absolut. Det måste man ju tänka. Att man skulle kunna liksom säga så här, ja, men skulle inte du också vilja göra det här som veterinären gör?
Just det.
Det skulle vi kunna få hjälp med.
Ja. Så och då kan man kontakta en psykolog eller något.
Mm.
Just det.
Det är väl superklokt. Mm. Absolut. Mm. Absolut.
Mm, det är bra.
Ja, men precis. För det som är grejen, det är inte tanken att den här boken ska göra, att bara läsa boken kommer ju inte göra någonting. Det kommer ju inte hända någonting. Bara för att du läser om en annan som vänjer sig vid hundar och du är egentligen rädd för oska. Det kommer ju inte ha någon effekt. Utan det måste tänka är ju att det här i så fall gör att barnet förstår varför poängen är att närma sig saker som är jobbiga. Så. För det vet vi ju att om man går i behandling så finns det ju superbra behandlingseffekter på ångest och barn.
Mm.
Så tanken är ju inte att det här ska ersätta det, utan verkligen att det här ska vara liksom en ingång till det snarare.
Just det. En ingång till att prata om det och att komma dit.
Och komma dit och att när man väl är där förstår varför jag ska ta på äckliga smutsiga handtag för att vänja mig vid virus. Liksom.
Är det något mer du vill säga nu? Eller
vi håller på med bok 2.
Mm-hmm. Som handlar om?
Nej, det vet vi inte. Så att jag är ju väldigt tacksam för alla tips på
bok 2. Hur vet du att ni håller på med bok 2 om ni inte vet vad den handlar om?
För att jag har en mapp på min dator med idéer. Och vi vill ju gärna ha tips på vad bok nummer 2 ska handla
om. Okej, okay, så att om ni som lyssnar på oss har förslag till Lars, så skriv på Facebook eller Instagram.
Absolut, ja, båda de funkar ju. Det vore ju superkul. För vi vill ju höra liksom böcker som folk som är användbara. Så. Så det var ju alla sådana tips. Nu, min bästa idé hittills är att det ska handla om en skridskoprinsessa som är rädd för vintern. Så hon kan inte gå hemifrån. Så hon sitter hemma och dricker varmt te och missar hela
skridskosäsongen.
Det tycker jag är den bästa idén hittills.
Tack för idag då.
Mm, tack.
Tack ni som har lyssnat. På Facebook heter vi Barnpsykologerna och på Instagram barnpsykologerna_podd. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.